Ja, men om du får studenterna att liksom ställa upp sig och trycka näsan mot glasrutan när jag kommer på morgonen liksom.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Sunnepodden. En podd om människorna som bygger platsen. En podd som lyfter fram intressanta personer och som gör Sunne till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr samtalet idag heter Linnea Svärd. Martin Eneling bytte västkustens svalkande havsbris mot de värmländska skogarna. Allt för kärlekens skull. Han kan både titulera sig förskollärare och universitetsadjunkt. 2018 var han med och drev ett förändringsarbete på förskolan Björkbacken här i Sunne. Och resultatet kom 2 år senare i utnämningen Årets arbetsplats i Sunne kommun. Men det är inte allt. År 2023 tilldelades han också Naturskyddsföreningens skogspris. Det för hans betydande engagemang och hans aktiva deltagande i skogsdebatten. Jag möter Martin i ett samtal om lek, om skogens betydelse och jag får också lära mig om en fågel som vet vad den vill. Häng med! Välkommen till Sunnepodden, Martin Eneling.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Ja, skönt. Har du haft en bra dag?
Ja, jag har varit i förskolan och träffat alla barn och kollegor och lite föräldrar också, vårdnadshavare. Så att jag har det bra.
Ja, vad härligt. Du är ju här för att vi ska prata idag om väldigt mycket olika saker, känns det som. Jag sa precis innan att det känns som att du har väldigt många strängar på din lyra. Du är förskollärare, universitetslektor sa jag, men det var fel.
Adjunkt.
Precis.
Då är man lägsta hönset i hierarkin. Lektor så har man gjort en doktorsavhandling.
Just det.
Och har man bara en yrkesexamen så blir man adjunkt. Och det är jag då.
Just det. Jag får lära mig så mycket här. Och dessutom så är du också framstående skogsägare, kan jag säga så?
Eller framstående beror nog på vem man frågar, men jag är skogsägare.
Fråga mig, skogsägare. Du är skogsägare, precis. Och vi kommer in på det här lite mer sen, tänker jag. Men innan vi kommer in på det så tänkte jag att vi skulle göra något som jag kallar inforutan. Vi får lite kort information om dig. Namn?
Martin Eneling.
Ålder?
51 år.
Yrke eller titel?
Förskollärare och universitetsadjunkt.
På KAU?
Just det, på KAU, universitet. I pedagogik.
Just det. Civilstatus?
Jag är gift.
Och du bor?
I Västra Ämtervik.
Just det. Och nu vill vi lära känna dig lite mer. Vem är Martin?
Vem är jag?
Om någon som är dig nära skulle beskriva dig, vad tror du att de skulle säga om dig? Hur skulle de beskriva dig?
Oj, vad svårt. Det beror så mycket på sammanhang.
Om det är vän eller fiende.
Ja, precis. Om någon är arg på mig eller inte. Jag tror att jag upplevs som en varm person. Jag tänker att det är en viktig del i båda mina yrken att skapa relationer till människor. Jag försöker vara en inlyssnande person för att det också är viktigt i mötet. Sen kan jag, min fru säger att jag föreläser ibland. Jag kan, om jag börjar prata om ett ämne så kan jag prata väldigt länge. Om någon ställer 2 frågor då får de ett svar på
båda.
Ja. Och minst en halvtimme liksom.
Just det. Men då menar hon det som något negativt när hon är lite irriterad på dig då, eller?
Ja. Det är när hon tycker att det där tar för mycket av samtalet. När hon tycker att den där frågan hade väl kunnat besvaras med tre meningar. Och sen kunde vi återgå till att ha en turtagning i samtalet. Så.
Just det. Men du berättar för mig att du kommer från Göteborg från början. Hur kommer det sig att du kom till Värmland? Var det för kärlekens skull?
Det var det. Hon flyttade ner till Göteborg och bodde där i ett år. Och det räckte med en vinter så sa hon att nej, Göteborg ska vi inte bo. Och jag ville ha kvar en närhet till västkusten, så då kändes Värmland kändes rimligt liksom. Och hon är född i Västerås, men hennes familj är från Värmland, så hon är liksom värmlänning i själen, född i exil.
Så. Född i exil.
Ja, ända borta i Västmanland. Men så det gjorde att vi hamnade i Värmland och hyrde ett hus på landet, och så märkte vi att ja, men vi trivs nog i Värmland, och så letade vi hus i Arvika, Kil, Sunne. Och då hade vi halkat in vid Västanå teater också, varit med där en sommar, vilket ju gjorde att Sunne också drog i sig och hade liksom att vi hade en kontakt här i bygden. Så hittade vi ett hus utanför Västra Ämtervik och köpte det. Så där har vi bott i 23 år nu.
Det var ett tag ändå.
Det är ett tag.
Ja.
Det är ganska länge, känner man när man säger det.
Ja.
Men huset är ju inte riktigt klart än då, som det är med gamla hus på landet. Men från början var det rinnande kallt vatten i en vask i köket. Så.
Det var så.
Gammalt hus. Men vi var unga och vi hade inga barn, och det gick utmärkt att leva så. Men sen byggde vi badrum och allt sånt som man behöver, och sen fick vi barn och så. Och nu är de stora och går på gymnasiet i Karlstad.
Ja. Du, 2018 så kommer du till förskolan Björkbacken.
Mm.
Som då var en förskola med hög personalomsättning. Och där personalen inte riktigt var nöjda med arbetssituationen eller med arbetsplatsen. Och du är då med och påbörjar ett förändringsarbete. Och redan 2 år senare så vinner ni Sunne kommuns pris Årets arbetsplats 2020. Mm. Vill du berätta lite om det här? Hur gick det här arbetet till för att nå förändringen och så vidare?
Men först vill jag säga att jag är otroligt stolt över den utmärkelsen att som vår förskola fick. Och att det byggde ju på att alla ville ha en förändring. Liksom det, man måste ju faktiskt vilja något annat för att det ska bli något annat. För att det är ingen som kan dra det. Och jag är också oerhört stolt över att vi skickade in, att vi nominerade oss själva till det. För att det är så den processen går till. Att man olika arbetsplatser skickar in en ansökan om att, och en motivation till varför man tycker att man är värd det. Och att säga det, att vi tycker att vi är värda det här. Det var, jag skulle säga att det är lika stort som själva priset. Att,
ja, det är modigt ändå.
Ja. Och att, för det måste man ju stå för själv, för att inte säga nej, men inte ska väl vi. Så måste man ju faktiskt stå för att ja, men vi tycker att vi har gjort det här bra. Men den processen, den initierades av våran chef Susanna Magnusson, våran rektor. Och då fick vi tid till att faktiskt prata om vilka vi var. Alltså vilka vi var som pedagoger. Vad vill vi? När ser jag att jag lyckas? När är jag den bästa jag kan vara? Vad vill jag få ut av den här verksamheten? Var vill jag att vi ska vara om några år? Och sen hitta och välja ett arbetssätt som skulle hjälpa oss att ta oss dit. Då valde vi det här lekpedagogiska arbetssättet som vi jobbar med. Där leken är basen för både barnens lärande, men också att vi ser att det ger så mycket för engagemanget för oss som jobbar. Vi har roligare genom att vi måste bjuda till. Alltså,
precis, min nästa fråga var det också. Vad är det som är så positivt med den här lekpedagogiken?
Det är att man kan ge barnen väldigt mycket agens, alltså väldigt mycket inflytande över sin situation. För att i leken så har man tillgång till alla sina styrkor. Vi har haft barn som har haft svårt att göra sig hörda, eller som har oavsett om det beror på att man har ett annat modersmål eller att man stammar eller att man känner sig att man inte är värd att lyssnas på eller är väldigt blyg eller så, så blir det så viktigt för dem att hjälpa den här karaktären som behöver hjälp. Även om de vet att det är vanliga Julia, så är det ju inte det, för att det är i lek.
Det är liksom den här fantasin på något sätt.
Ja, som är, det är fantasin.
Nyckeln,
känns det. Jag tänker, du har spelat teater mycket. Och att få vara så där arg eller förtvivlad, alltså du bär ju säkert med dig de förmågorna, för du har fått smaka på dem i ett sammanhang där det är helt och hållet tryggt att göra det.
Men jag tänker också att leken och teatern är ju också en överenskommelse.
Ja.
Och att det är väldigt viktigt också, den där gemensamma överenskommelsen som man slutar att nu gör vi det här och det är på lek.
Ja.
Men vi är alla med på det.
Och det kontraktet kan barnen fråga efter.
Mm.
Inte med de orden, men de frågar, de kan komma och säga, det, bara, visst är det du som är Petsson? Det är du som är Petsson. Och jag tolkar det som att du ska veta att jag vet. Vi kommer överens om det här. Du lurar inte mig. För barn är väldigt känsliga för att bli lurade. Men då brukar jag svara att jag brukar inte säga ja, det är jag som är Petsson, för att det bryter också magin. Utan jag svarar att men du, i leken kan man ju vara vem som helst. Och de köper det, då är det lugnt. Jag har visat att jag vet att du vet.
Mm.
Då är vi fria att leka. För vi har det kontraktet liksom.
Mm.
Så att barns lek utvecklas ju genom att man stöttar den, men också genom att man utmanar den. Men det är en fingertoppskänsla i det.
För jag tänker också det här med att bara när man, från min egen erfarenhet just att jobba med improvisationsteater, att det handlar ju jättemycket om det där att liksom, du får aldrig säga nej. Det får man ju göra som barn. Men alltså just det där att man märker det på barn också, att de har det väldigt naturligt att vara med, att så här, nu är jag ett monster, eller nu är jag det här, ditten och datten, och att barn också anammar det och följer, och att det är liksom, att barn har ju det här med improvisationsteater extremt naturligt, medan vi vuxna måste liksom öva på att också bara följa med. Liksom.
Och det, jag tänker att det är så lätt som vuxen att tänka att leken har ett mål, eller att den ska vara på ett visst sätt för att vara bra, bedömd utifrån. Och så funkar inte lek.
Men vad ser du som en fördel med att ha den där kombinationen av både liksom, lärare på KAU och sen också att du jobbar rent praktiskt på en förskola?
Det blir ju belysa olika delar, alltså olika nivåer inom yrket. För jag måste ju göra det, och jag vet hur komplext det är med barnen. Liksom. Det är aldrig så enkelt som det är i en lärobok. Och samtidigt så måste jag analysera det jag gör för att kunna undervisa om det. Liksom. Ja, men vad är viktigt i mitt yrke med barnen, med vårdnadshavare, med kollegor? för att studenterna, det är ju mitt jobb på universitetet, är att stötta deras lärande så långt det går i att upptäcka att det finns olika sätt att göra någonting. För om man lär sig någonting första gången så tänker man att ja, men den där är duktig, då gör jag så.
Mm.
Och så hittar man ett sätt. Men sen kommer man möta 10 situationer och då funkar inte det där enda sättet. För man har inte lärt sig alla valen bakom som avgör, ska jag vara bestämd och tydlig och ta ett beslut? Ska jag lyssna in? Ska jag ge det tid? Behöver jag lägga på fler sätt att kommunicera? För det där gäller olika barn i olika situationer, så måste jag ha en väldigt bred verktygslåda för att det där ska fungera. Och jag måste se att det jag gör nu måste syfta till en utveckling på sikt.
Men det känns ju verkligen som att du brinner för ditt yrke.
Ja, men det är ju... Jag har ju många kollegor på KAU som har varit förskollärare.
Mm.
Och som kanske under en period har börjat jobba vid universitetet. Och sen har man lämnat förskolan. Det kan bero på flera saker. Dels kan det bero på att man ser att ja, men det här, jag känner att jag utvecklas mer här. Eller det är högre lön där. Eller det är högre status. Eller olika saker. Men för mig känner jag nog att det ger så otroligt mycket i mötet med barnen liksom. Min chef på universitetet sa en gång liksom, ja, men du behöver ju jobba mer här. Så sa jag att nej, det behöver jag nog inte. Ja, men vad skulle vi behöva göra för att du ska göra det? Så sa, ja men om du får studenterna att liksom ställa upp sig och trycka näsan mot glasrutan när jag kommer på morgon liksom. För det gör ju barnen. Alltså. Man känner sig otroligt viktig. Och det är ju en egoboost i det. Liksom, att jag är viktig för de här människorna.
Mm.
Men det är också en drivkraft i det att det behöver jag ju förtjäna. Det händer inte bara för att jag går in i rummet. Liksom, så kommer inte barnen och kramar den och torkar snor på ens tröjärm liksom.
Mm.
Utan det behöver man ju bygga. Och det är mitt ansvar att bygga det.
Du, nu tänkte vi skulle gå vidare till nästa. Så håller vi på här.
Du hör, min fru har lite rätt också.
Men det är också roligt. Men det är bra att du vet om det. Då blir det enkelt att rikta om. Nej, men jag tänker att vi vill ju också in på din relation till skogen. Så vad är din relation till skogen?
Jag älskar skogen. Jag tycker att det är en fantastisk plats att vara på. Och det är fantastiskt, det är en förmån eller en ynnest att få ha möjligheten att äga skog. Det egentligen, alltså på ett filosofiskt plan skulle jag väl önska att man inte såg det så, men för mig så är det viktigt för att det är en sån trygghet i det att där jag kommer inte komma dit en dag och så plötsligt så är den avverkad, utan jag kan jobba långsiktigt med att utveckla olika värden i den där skogen. Jag kan tänka på virke och som timmer som står där och växer. Men jag kan också tänka på lavar som jag har hittat och som jag ser att de gynnas faktiskt av de insatserna som jag har gjort. Eller fåglar som blir fler. Eller skogsödlor som kryper omkring och rasslar där det förut var för mörkt för att de skulle kunna finnas. genom att jag har gjort saker i skogen aktivt så skapar jag miljöer där fler djur och växter och kanske framförallt fler tillbakaträngda djur och växter kan finnas. Och det är en väldigt drivkraft i det.
Just det. För 2023 så tilldelas du Naturskyddsföreningens skogspris för ditt betydande engagemang för biologisk mångfald och aktiv deltagande i skogsdebatten. Mm. Naturskyddsföreningens riksorganisation brukar ju dela ut det här priset för de vill uppmärksamma markägare som är engagerade naturvårdare och sköter sin skog med extra stor hänsyn till biologiska och sociala naturvärden. Och vilken fantastisk komplimang att få det här priset. Vad kände du när du fick det?
Jag kände mig väldigt förvånad. Och jag hade aldrig nominerat mig själv till det priset, kan jag säga.
Vem var det som nominerade dig?
Ingen aning.
Nej, du vet inte det?
Nej.
Oj, vad spännande.
Det framgick inte. Men som det stod där att jag deltar i debatten. Jag tycker att debatt tyvärr ofta är ett väldigt dåligt sätt att samtala. Så att jag vill hellre ha det till en diskussion. Men ibland blir det debatt för att man har så otroligt olika verklighetsbeskrivning.
Vad tänker du skillnaden på debatt och diskussion?
En debattformen har så mycket av att man ska vinna den.
Just det.
Man ska komma med argument som den andra inte kan svara på och då har man vunnit.
Just det.
Och en diskussion tycker jag handlar mycket mer av att upptäcka att det finns olika sätt att se det. Att i bästa fall lära sig någonting, men också, eller att alla som deltar kan lära sig någonting. Men jag är också väldigt mån om att diskussionen ska utgå från fakta. Så att även om jag känner mycket för skogen, så kan jag ha full respekt för att man ser det på väldigt olika sätt. Men jag tycker att det ska upp på bordet. Alltså, vi får ut väldigt många nyttor av skogen. Vi får ut virke. Både timmer, alltså byggnadsvirke. Och vi får ut fiber och vi får ut energi. Och det är liksom, det är saker som betalar sig. Men vi får också ut väldigt många saker och är beroende av saker som inte betalar sig. Men som ändå är väldigt betydelsefulla. Både rekreationsvärden, men också ekosystemtjänster som man pratar om dem, ett modernt ord, alltså att grundvatten renas, att våra vattendrag hålls friska, att vi har en biologisk mångfald som ju skogsbruket också är beroende av. Så jag behöver investera i ekosystemet för att kunna få ut ekonomi ur skogen med någorlunda säkerhet. Vi kan se Tyskland och Kanada har till exempel upplevt enorma förändringar i skogen på grund av klimatförändringar. Alltså det är tusentals hektar, kanske miljontals hektar i Kanada, där klimatzonen har flyttats så att en skalbagge får två generationer nu istället för en generation förut. Och plötsligt är det, alltså det är sådana ekonomiska värden som man inte kan föreställa sig. Vi har fått en litet smakprov av det i Sverige efter 2018 med granbarkborre. Och då är det bra många miljarder i ekonomiskt värde som det har kostat här. Jag tänker, vad hade det kostat i att investera i ekosystemet så att det var bättre på att ta hand om granbarkborren? Förmodligen billigare, för att den investeringen också hade skyddat mot andra saker. Istället för att släcka bränder, billigt talat då, barkborre utbrott, genom att åka dit i efterhand, försöka ta hand om det virkesvärde man kan. Ja, nu flyttar det sig, och så åker man dit och så ligger man steget efter. Jobba på att de här 10 viktigaste fienderna och konkurrenterna till granbarkborre finns i skogen. Det finns tillräckligt mycket löv för att barkborren inte ska växa till så snabbt och så starkt utan fiender. Jag tror att det hade varit billigare. Och vi hade fått en massa andra vinster på köpet. Men det är inte så skogspolitiken i Sverige är upplagd, utan var och en styr och rår väldigt mycket över sitt eget. På gott och ont. Alltså, för min del är det ju på gott också, för att jag får göra precis hur mycket jag vill för naturvärdena, och ingen kommer kunna säga: det där får du inte göra, du måste ta ut den här mängden timmer ur din skog.
Vad gör du rent praktiskt då för att liksom jobba med de här bevarande och utvecklande av biologisk mångfald och sociala värdena?
Jo, men då, det jag gör praktiskt är att köra motorsåg. men jag tittar, ja, det är jätteroligt. Alltså, det är inte liksom bara sitta och rulla tummarna och se vad som händer, utan jag går ut i min skog och så ser jag: vad finns det för värden här, naturvärden? Vad är det som ger naturvärden på just den här delen av skogen? Och då har jag en planterad granskog som är 50 år gammal. Okej, det är en extremt vanlig skogstyp i Sverige. Där det är som tätast så växer det knappt mossa på marken. Liksom, det är bara tätt.
Mm.
Okej, men här är det faktiskt en dunge med björk i den här mörka granskogen. Ta bort några granar runt om så att de björkarna får växa sig grövre. Då kommer det plötsligt ner ljus till marken där. Och plötsligt så kommer det lite vitsippor. Det kommer harsyra. Lite skogskovall. Och då har man 3 arter av blommor som blommar där nere på skogsgolvet. Då kommer det några fjärilar, några humlor. Uppe i lövverket så kommer det komma stjärtmesar. Mindre hackspett gillar de där grova björkarna. Alltså arter som inte hade kunnat finnas där innan kommer dit.
Så du jobbar också med strategier här hela tiden?
Ja, kan man hela säga. Tiden. Så tänker jag på, precis som med barnen, kort sikt, medellång sikt och lång sikt. Liksom. Vad vill jag med det här?
Men har du alltid haft ett sånt här intresse för skogen? För det känns ändå som att du också har ett genuint intresse, att du liksom kan mycket.
Ja, men jag har lärt mig mycket längs vägen, för att jag vill ju veta vad jag gör. Jag vill inte bara gå ut och testa. Alltså, framförallt så vill jag inte riskera att starta ett barkborreangrepp till exempel. Utan då måste jag ju veta, ja, men vad är barkborrens ekologi?
Mm.
Hur funkar den? Vad är lagom mycket död ved?
Men är det ett intresse du har haft med dig hela livet?
Inte från början. Eller så här, jag är från Göteborg. Och där nere var vi lite så här, närmast föraktfulla mot skogen. Nej, men vi vände oss mot havet.
Ni hade kobbar och skär.
Precis. Det är härligt med Göteborg. Ja. Hallands strandängar. Så. Nej, men det, alltså där var den öppna marken. Alltså strandängar, havet, ytterskärgården, havsfåglar som blåste in till kusten, och så satt man ute på någon udde på Hönö och i 20 sekundmeter och försökte titta ut bland allt vågskum. Det var coolt liksom, när jag var ung och var fältbiolog. Men sen så hamnar man i Värmland, så är det ju liksom väldigt mycket skog. Och gillar man natur, så blev jag ju intresserad av den natur som finns här. För jag kan ju inte sitta och längta till havet om jag har flyttat till Värmland. Det blir lite deppigt.
Det känns lite onödigt.
Ja, det är inte hållbart. Då hade jag inte blivit kvar i 23 år.
Men du sa du var fältbiolog. Du
hade, jag var fältbiolog. Från jag var 11 till jag var 25. Det är en ungdomsorganisation. Mm. Sen när man är 25 så måste man sluta. Sen blir man fossil.
Sen kommer man tillbaka som senior.
Ja, sen kan man vara med i Naturskyddsföreningen. Det är jag, men inte. Jag har inte varit jättesuperaktiv i det. Men i ungdomen så var fältbiologerna väldigt viktiga. Det var otroligt starkt socialt sammanhang.
Mm.
Och alltså då lärde man sig om lavar och mossor och sånt. Men det var inte det jag riktigt gick igång på. Utan det var väldigt mycket fåglar. Och sen gick det via fåglar. Vitrygge hackspett är ju en speciell art för Värmland, för att den fanns kvar som längst här och vid Dalälven. Och i Värmland så har den inte vänt. Liksom det häckar ett enda par i Värmland varenda år.
Oj.
Och det beror ju på att den har så otroligt höga krav. Om jag tar min allra finaste lövskog på, den är på 5 hektar med mycket grova aspar och grova björkar och mycket död ved. Det skulle behövas 20 sådana skogar inom ungefär 6 kvadratkilometers yta. Så höga krav har den. På flera ställen i Sverige så finns det ensamma vitryggiga hackspettar som har varit där i flera år.
Den vet vad den vill. Den vet vad den söker.
Den är ju lite kinkig så.
Mm.
Man bara skärp dig då. Ja. Hur svårt kan det vara? Men det är så. Ja. Alltså, arter är ju så.
Ja.
De har sina krav.
Ja, men jag tänker... både i liksom, tänkte jag säga dagis, men det får man inte säga, förskolan och också med din skog, så känns det som att du också konstant jobbar med liksom en framåtrörelse, utveckling. Du är ingen som sitter på rumpan. Vad kommer det av?
Alltså det ger ju väldigt mycket tillfredsställelse och glädje att se någonting utvecklas. Det tror jag att alla pedagoger känner. Alltså, det är någonstans det att, ja, men när ett av mina förskolebarn klättrar upp i den stora klätterställningen utan stöd första gången, och man ser den där stoltheten över att bara, jag kan. Det är ju fantastiskt att få dela det. Men jag kan ju se alla stegen på vägen dit.
Underbart.
Men det är underbart. Ja. Och det, vi behöver ju liksom bygga saker. Och sen spelar det ju inte... Alltså man behöver ju bygga utifrån sina egna preferenser. Man behöver ju bygga utifrån sitt hjärta. Liksom.
Mm.
Något som är viktigt för en.
Du, hur ser din framtid ut? Vad har du för framtidsdrömmar?
Ja. Min farfars far blev 94 år och min farfar blev 95. Och min pappa är 82 och fortfarande väldigt frisk. Så att jag tänker att jag har en ganska lång framtid. Bra gener. Det vet man ju inte. Det är, ja, jättebra gener. Så, hoppas jag. Man vet ju aldrig. Man kan ju faktiskt...
trilla av pinn imorgon.
Ja,
det vet man inte.
Man kan vara med om en trafikolycka eller precis vad som helst.
Mm.
Så att jag tänker att genomgående i allt det jag gör så tänker jag att det är meningsfullt i stunden. Jag är nog ganska... Du frågar vem jag var till att börja med. Att jag är nog beroende av att det jag gör är meningsfullt. Så jag kommer nog fortsätta att göra saker som känns meningsfulla. Och om jag tröttnar på något av mina yrken, att jag känner att bara, nej, jag orkar inte vara så bra som jag vet att jag kan vara, då skulle det nog inte kännas meningsfullt att fortsätta. Då skulle jag nog byta. Det är en lyx. I mitt fall så har jag ju faktiskt två yrken där jag skulle kunna stänga av det ena och bara fortsätta med det andra. Jag fick min första inkomst som föreläsare om skog i lördags på Naturskyddsföreningens skogsmässa i Arvika. Så det vore ju... Det skulle ju vara en bana att liksom undervisa om skog, ha ut människor att uppleva skog, att prova och att...
Nu kommer det här in också, det här tänker jag, samma som med förskolan där, att du både jobba praktiskt och liksom, vad ska man säga, lära ut.
Ja, jag tänker att sprida kunskap och intresse, det är väl ganska genomgående då i, om jag då tänker kring det jag har berättat, att, och det behöver utgå från en solid grund. Jag vill hålla på med saker som jag bryr mig om och som jag kan någonting om.
Du, om du skulle ge tips till någon som vill uppleva någonting härligt i Sunne, vad skulle det vara för tips?
Ja, men ta cykelbanan till Askerudsberget vid Ingmår. Det är 5 kilometer från centrala Sunne. Det var cykelbana hela vägen. Och så går man upp i skogen på berget där. Och så finns det promenadstigar. Hembygdsföreningen har märkt ut massor med historiska platser, kulturlämningar. Det finns min skog då, eller våran skog. Där man kan uppleva otroligt olika naturtyper och en fantastisk natur. Från klippstrand ner mot Fryken och tallskog till otroligt lummig lövskog och mörk granskog.
Mm.
På en alltså, det är lättillgängligt. Det är lite kuperat, så man blir lite svettig om man går igenom hela. Men det är...
låter gött.
Ja, och man kan plocka svamp och man kan plocka bär om man vill.
Ta med sig lite matsäck.
Ja.
Det var gött. Men
det
du,
kan jag rekommendera.
Men du, tack för att du kom till Sunnepodden.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Ha det gött.
Detsamma. Hej. Hej.
Projektledare för Sunnepodden är Anneli Jansson. Och ett särskilt tack vill vi rikta till Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin. Och jag som babblar på här bakom micken heter Linnea Svärd. På återseende!